Ja, tack Jesus. Ska vi bara anbefalla det här åt Herren innan jag säger något. Tack Fader för att du är mitt ibland oss. Ja, du är oföränderlig, du är evig i alla bemärkelser. Herre, Herre, du har inte mattats, du har inte blivit gammal, du är inte sjuk, du är inte svag. Halleluja Jesus, nu samlas vi runt ditt ord. Tack för ditt öppna ord och det ord du har lagt på mitt hjärta. Välsigna församlingen, välsigna vars och ens hjärta idag, Herre. Hjälp oss att vara öppna, hjälp oss att förstå vad du vill med oss, Gud. Herre, vi tackar dig för att du ständigt vill något. Det är en ständig aktivitet vid tronen. Och du är inte färdig med den här världen ännu. Du är inte färdig med mänskligheten. Herre, du vill frälsa själar. Och vi ber om nåd att få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Jag fick det här ordet till mig egentligen till årsmötet. Men så fick jag ju influensan som ni kanske hörde. Och jag har aldrig varit så dålig i influensan någon gång som jag blev den här gången. Så jag var väldigt bruten i krafterna. Men jag har det här ordet kvar i mitt hjärta. Och idag ska vi titta på det. Och det är Jesaja 60 och 22. Jesaja 60 och 22. Och där står det så här. Av den minste ska det komma 1000. Av den ringaste ett stort folk. Det var en kvinna som stod bakom gardinen hemma i sitt hem. Och så kikade hon bakom gardinen när Pingstkyrkans medlemmar samlades till bön. Och hon var mitt uppe i en livskris själv. Deras äktenskap var dött, fullständigt dött. Trots att båda bodde under samma tak. Men det var ett så kallat tyst äktenskap, ni vet. Där man har redan sagt allt och ingenting hjälper. Och det finns inget mer att säga. Det finns sådana äktenskap. Hon längtade efter Gud i den här situationen. Därför så stod hon och tittade, för de bodde precis mitt emot Pingstkyrkan. Och så stod hon där och så räknade hon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen kom den inga fler. Och så tänkte hon då att oj då. Ja. Det vore så roligt och det vore så härligt att komma in bland Guds folk med 6 stycken. Vad är det att ha? Och tyckte det var liksom ingenting. Men så visste hon inte vad hon skulle göra, men hon gick bort till bokhyllan och så hittade hon sin gamla konfirmationsbibel. Och så bara slog hon upp den på måfå och så får hon upp Jesaja 60 och 22. Av den minste ska det komma 1000, av den ringaste ett stort folk. Så gick hon till bönesamlingen och där blev hon frälst och gick med i församlingen. Och den där kvinnan mötte Vilgot och jag sen och hon delade sitt vittnesbörd med oss. Ja, vänner. Stora skaror, det ger oss som människor väldigt mycket entusiasm och framtidstro och kraft. Men när det blir små förhållanden så tenderar det att slå ner modet på oss. Så är det ju bara. Och ändå så vet vi att varje stor skara någon gång har börjat med några få. Det säger oss vårt förstånd. Men om vi tittar på Bibeln och läser den, så ska vi märka att Bibeln genomsyras av såna här situationer och berättelser om segrar mitt i det svåraste underläget. I första Mosebok 30 så möter vi Jakob. Och vi kan den storyn allihopa, om hur han fick tjänst hos Laban som hans dräng. Och han tjänade Laban i många år. Och Labans jordar, de växte så det knakade. Och de hade förökats väldigt mycket under Jakobs vård. Men så hade Jakob också gift sig och han hade många barn. Och så gick han där och så tänkte han, står det, när ska jag få tillfälle att bygga någonting åt mig själv? Står det. Och så får han en idé. Och så går han med den till Laban. Och så gör de en överenskommelse. Laban ska ha alla vita djur. Och Jakob ska få alla randiga och spräckliga och fläckiga djur. Okej, de kommer överens om det. Så står det att Jakob la ut randiga käppar i vattenhoarna åt djuren när de kom till vattenhoarna för att dricka. Och så står det att då så blev avkomman randig. Det där kunde inte Jongisho acceptera. Så han började och anklaga Gud för att Gud, det där är för knäppt. Så där går inte genetiken till och det vet alla. Och det där gör att Guds folk verkar knäppa. Men då säger Herren till Jongisho så här. Det var inte för djurens skull han la dit käpparna. Utan det var för Jakob själv. Därför att Jakob hade fått idén om randiga djur. Och han bar fram den inför Guds ansikte. Och för Jakobs egen troskull så ville Gud att han skulle ha de där käpparna. Så att han hela tiden påmindes om idén han hade fått av Gud. För Gud ville hjälpa Jakob. Han ville hjälpa honom ur det här underläget. Ja, det var ju Gud som låg bakom den här idén. Och så blev det ju så, och det vet vi, det har vi läst, att avkomman blev brokig. Det stod så, och avkomman blev brokig. Så Jakobs jordar blev så stora mot vad Labans jordar var, så att Laban inte längre såg på honom med blida ögon, står det. Gud gav Jakob en gudomlig idé och han höll den trosblicken fästad i det numerära underläget. Gideon är också en sån person i Bibeln som var i ett otroligt underläge. Och Gud sa till honom till och med att skicka hem alla andra utom 300 stycken. Och i det underläget har han blicken fästad på vad Gud har sagt. Och han vinner en stor seger. David om någon var också i samma underläge. Där står han liten som en liten palt inför en stor bjässe. Men han har fått ifrån Gud att han ska slå den bjässen och han gör det. Det finns massor av sådana här berättelser i Bibeln där Gud gör någonting mirakulöst i den här nedgångssituationen. Men det man kan se när man läser om de här, det är att ingen av de här satt så att säga med armarna i kors. Utan de handlade, inte hur som helst, utan de handlade ledda av det Gud hade gett dem. Jag tror att det var William Carey. Jag har läst så många biografier om gudsmän så jag kan blanda ihop någon. Men jag tror att det var William Carey som sa så här en gång. Att när han var ung och jobbade i sin pappas jordbruk så lärde han sig att om han skulle ploga en fåra rak så måste han hålla blicken fästad på en punkt längst fram. Om man höll blicken där, då blir fåran rak, annars så blir det svängigt och snett. Och många, många gånger, vänner, så är det så som det är i det naturliga, så är det ofta också i det andliga. Det är så mycket upp till vad vi har vår trosblick fästad någonstans. Vi kan konstatera att vår församling är i ett numerärt underläge. Det behöver man inte vara speciellt observant på. Men många kyrkor i Sverige idag är i samma situation. Det är inte bara vi, för vi har tappat jättemycket. Och vad ska vi göra? Hur kan vi göra för att förändra det här läget? Det var det som låg på mitt hjärta när jag läste. Av de få ska komma tusen. Jag tänkte, finns det några råd av Gud redan i skriften som vi kan ta till oss? Och om vi tittar på början på kapitel 60 som jag läste alldeles i början, så står det så här i första versen. Stå upp, var ljus. Ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och jag tyckte det var så mäktigt, Elisabeth, när du bara talar ut att vi ska stå upp. Och det är vad Gud vill. Det är vad hans ord säger. Vi ska stå upp. För vi är, och vi ska vara ljus. För Gud är ljus. Och inget mörker bor i honom. Och Jesus var världens ljus. Och honom har vi. Men så står det i Matteus 5:15. Inte tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren. Så att det lyser för alla i huset. Och frågan är, jag frågade mig själv. Har den här byggnaden blivit skeppan för oss? Så att vi stänger inne ljuset här. Det får vi inte göra. För Markus 16 kommer vi ju inte förbi. Gud har talat i Markus 16. Och han sa så här till sina lärjungar. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och det här ordet har vi oftast tänkt att gäller mission. Men vänner, det gäller även vårt sammanhang. Det gäller vår kommun. Det gäller vår stad och vårt land. Gå ut. Jag började fråga mig själv, går vi ut? Ja, vi är ganska dåliga på det. Hur, vänner, ska vi få ut det budskapet? Och just nu tror jag att många har ett mer öppet hjärta när vi går igenom en sån kris där det inte finns någonstans att fly. För varenda land har samma problem. Och myndigheter är för små och korta i rocken just nu. Ingen vet något. Ingen kan det här. Ingen har någon erfarenhet. då finns det många som börjar att tänka, den enda som är kvar är Herren. Vänner, vi har fått ett uppdrag av Gud att gå ut. Och min fråga var för mig själv och för hela församlingen, hur ska vi gå ut? Vad vill Gud med oss? Vet ni att Reinhard Bonnke växte upp i den minsta pingstförsamlingen i hela Tyskland? I den minsta. Vad blev det, vänner, för frukt av den lilla församlingen? Miljoner blev frälsta genom Reinhard Bonnkes mission och tjänst. Därför att han gick ut och församlingen backade upp. I min lilla hemförsamling, det var ungefär 250 medlemmar i min hemförsamling i Jakobstad i Finland. Där fanns ett par makar, och jag tycker det här är så helt fantastiskt. De hette Sanfrid och Anna-Lisa Mattsson. Och de fick en kallelse av Gud, och detta var före min tid, så det måste ha varit 40-talet kanske. Så fick de kallelse av Herren att åka till Etiopien som missionärer. Och den församlingen, ni vet, efter andra världskriget i ett nerrivet, sönderbombat Finland, de ställde sig bakom och försörjde Sanfrid och Anna-Lisa i Etiopien. Plus många andra missionärer. Det är helt otroligt var de tog sina små slantar. De for dit, var med och startade en pingstförsamling. Idag, vänner, är den pingstförsamlingen riktigt stor. Och den nya presidenten i Etiopien, den där Abiy Ahmed, han är medlem i den församlingen. Han är en frukt av den församlingens arbete. Och i slutändan en frukt av min hemförsamlingsarbete. Förstår ni? Det går ringar på vattnet när man gör någonting för Jesus. Hans pappa är muslim och har fyra fruar. Men han har en fru som är frälst och som är kristen. Och det är Abis mamma. Han har stängt ner de här hemska fängelserna som de hade i Etiopien med fruktansvärd tortyr. Han har skapat fred mellan Eritrea och Etiopien. Och det var han som fick fredspriset i höstas. Han är en produkt, en frukt av Guds folks missionsarbete och för att någon gick ut. Vänner, vad gör vi? Det är mycket som har förändrats i våra församlingar. Och det finns någonting som fanns för som de unga knappt vet vad är. Kommer ni ihåg att det fanns kolportörer? Vet ni vad det är? Borta. Kolportörer var medlemmar i församlingen som hade en väska med sig. Och gick runt och knackade dörr. Och den väskan var full med kristna böcker och tidningar. Och de sålde i det ena huset efter det andra. Men det är som att vi inte längre har förstått ordets kraft. En bok som ligger kvar i hemmet kan läsas om och om igen. Och det är en sådd. Annars skulle inte media hålla på som de gör. Media vet vilken kraft det finns i ordet. Och vi behöver bara titta lite på Israelfrågan. Så vet vi och ser vi vad media har haft för kraft. Israel, det vänster vänsterkraften som har haft media i sitt grepp sedan 60-talet har ju hela tiden förljugit Israel, och det är den bild av Israel som idag är förhärskande. En ren lögn. Därför att ordet har kraft. Men på vilket sätt kan vi tjäna? På vilket sätt kan vi komma ut? Det var det som blev viktigt för mig. På vilket sätt kan vi som församling komma ut och på något sätt nå folket med budskapet till vår kommun? Ja, man kan göra mycket. Man kan vara med på närradion. Folk lyssnar i skogarna någonstans, i stugorna. Man kan dela ut tidningar. Det har vi gjort vid vissa tillfällen. Ja, vi kan hitta på en massa saker. I höst ska vi ha, och det tror jag säkert att ni har tagit upp medan jag har varit borta, den här satsning vi ska göra med det här 10-årsjubileet i september. Det blir en utåtriktad satsning. Och den tanken är född av Gud. Då ska vi försöka samla, jag tror att många kommer att vara med då. Men vi behöver göra mycket mer. När du går till tandläkaren eller till vårdcentralen eller till någon annan sån här mottagning där du sitter i ett väntrum, vet ni att när jag gör det så tänker jag alltid så här: har jag någon bra tidning som jag kan ta med mig? Och så sitter jag och bläddrar i den, och sen när jag går så lämnar jag den där för någon annan. Ta tillfället, vänner, och lämna din kristna tidning i väntrummet efter dig. Glöm inte vad Birger Skoglund en gång berättade. Kommer ni ihåg det? Den där flickan som var så trasig att hon var självmordsbenägen. Och så satt hon i ett väntrum och hittade där en hemmets vän. Och så bläddrade hon och så såg hon den där bönekolumnen som Birger Skoglund har i Hemmets vän. Och läste den och såg att hon kunde ta en kontakt. Så hon skrev ett brev och skrev så här: att jag behöver din hjälp, Birger. Och så fort som möjligt. Om jag inte har hört något innan veckan är slut så tar jag mitt liv. Och Birger hade varit på resa och kommer hem och får se det där. Och det var så sent att det var fredagen och ingen post delas ut på lördag. Han skrev ett brev till henne och så fick han, det går ju att få en sån här lördagsutdelning. Så han fick en lördagsutdelning och hon går till sin brevlåda på lördag morgon. Och hittar brevet och river upp det och börjar att läsa. Han sa hon hann inte ens, tror jag, till dörren. Hon föll ihop i gången fram till dörren och mötte Gud redan där. Och hela hennes liv blev förändrat. Hon blev upprättad och frälst för en enda tidnings skull. Låt oss inte förringa såna här små evangelisationssatsningar. Men nu är det så här, vänner. Jag tror inte på våra idéer. Det är många år sedan jag slutade att tro på Margareta Svedmans idéer. För jag lärde mig för flera år sedan att när Gud ger mig tanken, då övervinner den. Då är det så mycket makt i det som jag gör, därför att det är fött av Gud. Det som är fött av Gud övervinner världen. Johannes första brev, 4:e kapitel, tror det är 8:e vers eller vad det är, 5:e kanske. Vänner, jag skulle önska att vi som församling skulle be till Jesus: ge oss som du gjorde med Jakob, som du gjorde med Gideon. Ge oss din tanke. Ge oss din idé hur vi ska göra. Vi Om det skulle vara så, vänner, att Herren skulle säga, de här bilagorna som kommer ifrån världen idag, de är väldigt, väldigt bra. De är smockfulla med vad heter det, vittnesbörd. Om Herren skulle säga till oss, gör som en evangelisationssatsning varje gång de här kommer ut. Ni köper in och så hjälps ni åt att gå en kvällspromenad, du på den gatan och jag på den gatan, och lägger i brevlådorna. Är vi villiga att göra det? Är vi villiga? Är vi inte villiga att göra det när Jehovas vittnen är villiga att gå och knacka dörr hela tiden? Men vi ska inte göra någonting som inte Herren ber oss göra. Men om Herren säger något, låt oss ha de där beredvillighetens skor på våra fötter för fridens evangelium. Och göra vad vi kan för att få människor med oss till himlen. För det, vad stod det? Av de få, av den minste står det, ska det komma 1000. Av den ringaste ett stort folk. Ja, vi kan räkna oss som bland de ringaste församlingarna. Men Gud har lovat att det ska komma ett stort folk. Kvinnan som stod där bakom gardinen och undrade om hon skulle gå med i en sån liten grupp. Vänner, hon ska en dag stå bland en sån stor skara att ingen kunde räkna den. Fast hon slöt sig till en sån liten grupp som 6 stycken från början. Är inte Gud otrolig? Är inte Gud otrolig? I slutändan så visar det sig. Hon kommer att stå där. Hon kanske redan är där. För hon var äldre än Vilgot och mig. Och detta var på 80-talet. Hon kanske redan är där. En stor skara som ingen kan räkna. Fast det var bara 6 stycken från början. Guds matematik är så mycket annorlunda än vår. Och han slutar i seger. Alltid. Låt oss be om tydlig ledning för vår församling. Och för vårt liv. Jag skulle önska, om ni vill, att vi skulle tillsammans be här och nu att Herren ger oss den idé som är hans, hur vi ska komma ut med ljuset, hur vi ska kunna stå upp och vara ljus i en mörk tid. Mörker och töcken ska övergå, folken står det, och det gör det redan. Det är bara mörka moln över hela världen. Men över oss ska ljuset och Guds härlighet gå upp. Låt oss be om Guds idé. Johannes som säger, det som är fött av Gud övervinner världen. Det brukar jag översätta till sån här vanlig modern svenska med att det som är Guds idé, det blir en succé. För det är vad det står. Låt oss be tillsammans, vänner. Är du med mig i den här bönen? Vill du nå ut till människorna? Vill du gå ut? Så be med mig. Ja. Ja, jag tänkte det hemma. Ska jag be er ställa er upp? Vill ni ställa er upp så ber vi. Det var min idé med. Jag fegade ur. Förlåt. Ja, det är en ton här, ända från det Elisabeth bad ut om att stå upp. Herre, nu ber vi som ett hjärta och en själ för den här församlingen. Fader i himlen, du som kan och som vet och som har all makt i himmel och på jord. Dig är given all makt i himmel och på jord. Och det var det första du sa till lärjungarna innan du bad dem gå ut. Nu ber vi tillsammans, Herre, Och vi tackar dig för att du har sagt i ditt ord. Vi påminner dig om det, att du säger, om någon av er saknar vishet, så ska han be om det, och du ska ge, du som ger villigt och utan hårda ord, så ska vi få vad vi ber om i vår bön. Och nu ber vi att du ska ge oss vishet och ljus över vad du vill att vi ska göra som församling. Ge oss din gudomliga idé. Vad vill du att vi ska göra för att komma ut med budskapet och ljuset och ställa oss upp mitt i detta mörker och detta töcken som bara vilar över hela vår kommun och hela världen just nu. Komma ut med det ljus och det hopp som du är. Att vi kan vända oss till dig, att du kan frälsa och att vi har ett annat rike. Och en annan tillvaro. Och när det här är slut, som forskarna säger att det är 12:02 just nu, säger Holger Nilsson. Herre, Jesu namn så ber vi, ge oss din idé. Smörj våra ögon, smörj våra öron, smörj våra tankar. Och låt oss få tänka dina tankar och träda rätt in i det som är din tanke just nu. I Jesu namn, och så ber vi om nåd att lyda. I Jesu namn ber vi. Amen. Är det någon mer som vill be, så gör det.